Tjena, Billy här. Vår fil som vi spelade in på blev lite korrupt, så den kapade bara mitt i. Men vi tänkte vi kör ut det som finns, så blir det lite Oddpod i alla fall. Solsken blir till moln, blir till hagel, storm blir till regn. Det är verkligen april och Oddpod kämpar vidare i motvind. Och jag som har ett trasigt paraply heter Billy Rimgard och mannen bredvid mig, mannen på gatan, är min kollega Tobias Nordström.
Låter lite rosslig. Eller rosslig. Det är nästan lite så viskröst på dig.
Ja, det blir lätt så när fotbollssäsongen har dragit igång. Det är en jobbig bi... vad heter det? En konsekvens. Det var lite jobbigt när man sände... När jag jobbade mer med radiosändningar. För då fick man liksom sitta och knyta näven i fickan på matcherna. Men jag visar inte podden samma respekt. Utan då...
du och jag har ju varit på fotboll några gånger tillsammans. Ja. Och alltså, för er som inte har träffat Billy Rimgard, så du är ju en ganska... Vad ska man säga? Kontrollerad människa.
Vart är vi på väg?
Men när du är på fotboll så släpper du ju lös någonting.
Men det är för att jag hatar de andra. De är vidriga människor liksom. Det är väl ingen fotbollspodd?
Nej fan, nej förlåt. Vi går in på något annat ställe. Jag ska visa dig en grej som vanligt. Mm. Och den här veckan då, jag försöker förnya hela tiden. Den här veckan då så är det en subreddit på Reddit. Mm-hmm. Som heter The Button. Kan inte du bara beskriva vad du ser när du går in på den här länken?
Det är en knapp. Och så en tidgrej som räknar ner. Och alltså den räknar ner från, ja, vad kan det vara, en minut här kanske.
Vad är den på nu då?
Den 4300. Nej, nu börjar den om. Den började om precis.
Ja, då började den om på 60 eller?
Ja, nu börjar den. Ja, okej, det är sekunder såklart. Den gick ner till 43 sekunder, sen gick den upp till 60. Sen gick den ner till 54 sekunder, sen gick den upp till 60 igen. Nu är den på 49, nej, nu gick den upp igen. Den har inte orkat längre ner än 43, för den startar om hela tiden.
Ska jag förklara vad det här är?
Ja.
Det här är ju då något slags jättekonstigt socialt experiment som pågår på Reddit just nu. Den där knappen då bredvid, som det är ett litet hänglås på. Om man har ett konto som är registrerat före 1 april, då kan man klicka på den knappen. Mm. Och när man klickar på den knappen, då nollas den här timern och går tillbaka till 60.
Mm.
Så att varje gång du ser att timern liksom börjar om, då är det någon som har klickat. Och i skrivande stunder så är det över en bra bit över 700 000, vad heter det? Så i skrivande stund.
Ja.
Ja, när vi spelar in det här så är det,
precis.
Så är det en bra bit över 700 000.
Det, för jag satt och var så fokuserad på...
Det här är ju jävligt
hypnotiskt. Det är
väldigt hypnotiskt. Och grejen är så här, jag kommer ihåg, jag har följt den här i sen några dagar efter att den drog igång och tittat på den varje dag. Och i början var det liksom så här helt, vad heter det, i början så liksom gick den, det var så enormt när den gick under 55.
Ja, okej.
Okay. För att det liksom var, alltså en gång var det nere på 47 och då var det så här, oj, 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 vad är det som händer? Alltså, för då vill ju alla klicka. Mm. Medan nu då, så liksom, nu går den i princip under 50 varje gång.
Den var på 40, vi höll precis på att slå om till 39 när jag startade om den nu. Ja,
ja. Så att det här är ju, det är också så här, det är ett socialt experiment som inte har någon mening riktigt.
Vad händer när den når noll då?
Ja, det vet ju ingen.
Nej.
Det är också så här, jag gjorde någon så här snabb överslagsräkning Och att så här, om teoretiskt sett, om alla skulle gått samman och alla då som klickar skulle klicka när det är en sekund kvar, då skulle man liksom hålla på i, jag tror jag fick det till typ 80 år eller någonting.
Aha. Det, man, varje användare kan bara klicka den en gång.
Ja, när man har klickat så har man liksom förbrukat sitt klick. Så den kommer ju, och det har liksom blivit en sån här prestige då på den här subredditen, för det är ju en massa diskussioner runt det här också då. Där vi ju då prestige på vilken, för man får en så kallad flare, en liten rund cirkel bredvid sitt användarnamn med en färg. Och det är då färgen visar när man har klickat på knappen.
Mm.
Och innan man har klickat då så har man en grå liten cirkel. Klickar man då de första 10 sekunderna så får man en lila, de första 20 sekunderna så blir den blå, de första 30 sekunderna grön, de första 40 gul, och sen då det blir det någon slags ljusgrå eller vit. Det, vad heter det, som ytterst få verkar ha nått.
Mm. 83 stycken står det här.
Ja.
Nej, 83 det, active users, okej. Okay. Ja, förlåt. Ja.
Men jag tänker så här, det jag gillar med det här på något sätt, dels för att det är otroligt hypnotiskt att sitta och kolla på den här knappen och se så här, hur långt går den ner nu. Det är lika spännande varje gång på något sätt.
Mm.
Men också att det är så här, det är intressant att det här är så meningslöst men fylls med så mycket mening för att alla samlas runt det och pratar om det på något sätt. Mm. På det här subredditen. Det är liksom det blir allt i det hela det här. Det är liksom på något sätt det som är det sociala experimentet, inte själva klickandet.
Nej, för det finns ju extremt många diskussionstrådar om olika, alltså kring den här knappen.
Mm.
Och det är ju, ja, jag gillar alltså det just finns en symbolik här någonstans. Mm. I hur vi pratar om, jag vet inte, om tv-serier eller om sitter och närläser trailers eller jag vet inte, alltså det är ju lite samma grej, bara att det här är ännu mer meningslöst liksom.
Ja, men det är också
det
så här,
det här spelet, vad heter det, Desert Bus, där man kör en buss på en rak ja. Genom öknen och det tar 8 timmar enkel resa. Och styrningen styr hela tiden lite åt höger, så man behöver kompensera. Men det händer ingenting.
Nej. Ja, men det är exakt. Det är ungefär samma sak. Men också så, jag tänker att det är också en perfekt illustration av liksom det behovet internet har fött för oss att så här, samlas runt saker. Att här finns en grej att samlas runt. Men det är ingenting egentligen.
Och det verkar ha bildats någon så här sammanslutning som heter The Knights. Save your presses, the day will come when the button needs you. Alltså folk som väljer att ja. Inte klicka nu, eftersom så här, klicken kommer att behövas senare.
Ja, man tänker så här, alltså, om de är liksom 2-3 tusen, så kan ju de så här, teoretiskt sett hålla liv i den liksom hur länge som helst.
Ja.
Om du kan säga något mer smart om det, så gör jag en snabb uträkning hur länge de kan hålla liv i det.
Ja, men en annan diskussion är ju kring den här, det man får om man klickar med och får en sån här grå färg. Det finns en hel diskussionstråd om det är grey med E eller grey med A man ska skriva i den här, så att det blir så en sköna meta diskussioner. Ja. Och sen en annan skön så här, how this subreddit treats us purples. Alltså hur, hur användare som har fått en viss färg behandlas av andra. You're not crazy, there's been a huge spike in the rate of button presses in the last 3 hours. En diskussionstopic med 184 inlägg. Vågar inte öppna den, men jag antar att det är så här early adopter som är arga på att Washington Post lyfter upp det här på sin etta.
Såklart. Men snabb uträkning då visar att om de är 3000 stycken, då kan de liksom förlänga knappen med ungefär 2 dygn.
Mm.
Så att det är... Spara era klick. Nej, men vad heter det? Det är ändå så här, jag vet inte, jag gillar det jättemycket av någon jättekonstig anledning.
Mm.
Kommer du in och kolla igen på den här?
Det första som slår mig är ju så här, den som har kodat den här, om den tillåts gå ner till noll, kommer den bara starta om då så ingen märkte det? Alltså kommer vi uppleva som att den alltid är en gång? Eller kommer den tillåtas gå ner till noll och någonting händer?
Ja, eller på ett sätt så det går ju inte. Alltså för det finns ju ett begränsat antal... I och med att det bara är konton som är registrerade på Reddit före 1 april.
Ja.
Så finns det ju liksom ett begränsat antal klick som är möjliga.
Mm. Ja, men jag tänker så här, du vet när du launchar den här. Varsågod, här är den. Alltså innan den blir en viral grej så lär den ju hinna gå ner på noll ett par gånger. Så jag tänker att så här, det finns ju en, det är inte så att den här startade någon gång och så hade folk 60 sekunder på sig att klicka och få igång det här att bli en thing.
Jag vet inte. Det finns en tråd som berättar knappens historia.
Såklart det finns.
Ja, såklart det finns. Men jag är inte helt säker på hur den ser ut. Ja, vi får kolla upp det till nästa vecka, se om knappen fortfarande är igång.
Mm. Mm. Spännande. Yes.
Men du pratade hemma om att närläsa trailers.
Ja.
Ska vi göra det lite eller?
Du tänker på nya Terminator.
Ja, ja, exakt. Vi pratade ju för några veckor sedan om så här om den kommande Terminator-filmen. Och då tror jag det handlade lite grann om hur de bara så här, liksom rebootar allting på ett sätt som att man bara skiter i allt som har varit.
Ja. Tidsresor gör ju det med en. Man har ju den möjligheten då.
Ja. Men i veckan nu då så kom det ju en ny trailer för Terminator Genisys. Jävla fult namn egentligen. Men... och i den då så avslöjades helt plötsligt en vad ska man säga, alltså det kändes så här bara, det kändes helt i linje med att det avslöjades i trailern, för den här trailern är verkligen på samma sätt som Mad Max trailern var kör bara kör, så är den här också bara fläskar på med allt liksom.
Ja.
Men jag säger, finns det någonting kvar i filmen?
Ja,
eller de bara krämar.
Och så blir jag förvirrad eftersom den gamla John Connor spelas av han som var brorsan som var politiker i Brotherhood, den gamla härliga TV-serien.
Aha, du tänker på någon som den figuren. Jag tänker direkt på förra Planet of the Apes filmen.
Just det. Där var han också.
Han är liksom så här, det känns som att han håller på att bli en household Hollywood skådis, men man har så här noll koll på honom på något sätt. Jag känns som att det finns ingen på hela jorden som kan namnge honom.
Nej, jag vet inte vad han heter. Ingen aning.
Nej, inte jag heller. Nu är Ninja googlar bara därför. Han heter alltså Jason Clarke. Så jävla generiskt namn också. Ja. Men i den här trailern då, det stora liksom avslöjandet vi får här, och det är ju
spoiler ahead.
Ja, spoiler ahead, men det är också så här på ett sätt knappt spoiler, som att det är liksom hela upplägget i den här trailern. Det är ju då att John Connor är boven här. Alltså det är John Connor som är på något sätt ond, för att han är någon slags improved version av John Connor med nanobots och annat spaceat. Alltså, spontant, hur känns det? Typ. Ja, han är ju Terminator, ja. Men det, jag antar att det är så här, det är någon replik i trailern som hintar om att så här, det är snarare är, alltså han är inte på maskinernas sida, utan han har liksom så här, istället kommer på någon slags idé om att han som en hybrid istället är framtiden på något sätt.
Mm.
Hur känns alltså, det?
Den här var ju, alltså den här filmen verkade ju rörig även innan den här trailern. Alltså
ja.
Jättesvårt när man ser ung Arnie slåss mot gammal Arnie.
Det gillar jag i och för sig, men
och när Kyle kommer dit för att hjälpa unga John och träffar Arnie och bara, we've been preparing for 10 years for this. Alltså så här att hela tidslinjen är bara uppfuckad och alla är där och det är liksom ja, men det här är så här, okej, okay, reboot, nytt försök, vi prövar igen, ett nytt försök. Alltså så här, det har ju varit Terminator-filmernas grej lite grann, att de i framtiden skickar tillbaka grejer för att lösa problemen, men så här, det går inte, så de testar igen. Och på ett sätt så är det här är ju också hela tidsresa aspektens Jag älskar tidsresor när det är på liten skala, alltså i en film, typ Jumper. Men så fort man börjar med många filmer och sådana saker så blottas ju de här uppenbara problemen. För att om man säger som så här, om maskinerna i framtiden skickar tillbaka Terminator, han misslyckas. Alltså de kan skicka tillbaka ett oändligt antal. De kan ju, så fort du har en tidsmaskin så kan du skicka, bara skicka till stackars Sarah Connor inte orka längre typ.
Jo, men poängen är ju på ett sätt också att det är så här helt idiotiskt att skicka tillbaka de här grejerna. Alltså, för att alltså det som själva poängen med första filmen är ju också att det är så här, att maskinerna att Skynet skickar tillbaka Terminatorn leder till att människorna skickar tillbaka Kyle Reese. Och det är då Kyle Reese blir John Connors pappa. Så att om inte Skynet skickar tillbaka Terminatorn finns det liksom från början inget motstånd mot Skynet. Nej. Så att säga.
Nej.
Eller ingen motståndsledare i alla fall. Så att det är också så här, även den så här grandfather paradox-grejen som är leken i första filmen. Men ju mer man gör det, desto mer, vad ska man säga, rörigt blir det.
Som Douglas Adams sa, tiden är det värsta stället man kan gå vilse i.
Mm, definitivt. Men det är också så här, det känns som så här, det här är då någon slags reboot. Jag antar att så här, det finns en tanke om att den här franchisen ska fortsätta. Och då tänker jag så här, här är det liksom så här, skickar man tillbaka allt. Det är liksom, det är Kyle Reese, det är Sarah Connor, det är Terminator, vi ser någon slags T-1000-variant. Vi ser unga Arnold. Alltså det, man liksom smält på med allt. Och då blir det så här: okej, okay, Terminator Genesis 2. Alltså vad ska de göra?
Det kanske är lösningen, kanske är, vi pratade om slut på tv-serier förra veckan. Och i kommentarsfältet var det många som påpekade den svenska serien Tre Kronors slut. Där alla karaktärer var inne i ett rum som exploderade. Inga lösa trådar, bara så här slut liksom. Det kanske är det som är liksom det endgame här. Utrota hela Terminator-världen som vi känner den. Både maskinerna och John Connor lyckas. Och sen 20 år framåt börjar någon bygga en AI. Alltså så här.
Men jag kommer ihåg för typ 1,5 år sedan var det väl ungefär. När den här rebooten började. Den har ju liksom alltid funnits bubblande såklart. Men när det började pratas om att ja, men nu ska de göra det. Så gick det även rykten om att den nya Terminator-filmen skulle utspela sig på 50-talet. Och oj, handla om Sarah Connors mormor.
Jaha.
Eller om det var Sarah Connors mamma. Ja, skitsamma. Men att då liksom så här, Arnie skulle resa tillbaka som någon slags, ja, men du vet, Mad Men-figur.
Ja.
och röja.
Det var det logiska för Skynet att göra. Alltså det är logiska. Att säga, okej, okay, om vi inte kan så här döda John Connor för att han har värsta kickass mamman, okej, okay, men då dödar vi mamman. Alltså det måste ju vara lättare. Alltså se till att mamman inte kommer.
Ja, men på ett sätt är det också så här, Skynet vid det här laget borde väl ha insett att det här inte funkar riktigt.
Ja.
Att det här är liksom lite resursslöseri att hålla på och skicka folk tillbaka i tiden. Eftersom att det enda som händer varje gång de skickar tillbaka någon, det är att de bara ytterligare befäster den här tidslinjen som de redan är på.
Exakt, för om jag vore liksom, om jag vore i Skynet, då hade jag försökt hitta den stunden när så här, Sarah Connors mamma och pappa har henne som nyfödd och de är hemma och trötta och sånt där. Och så bara sparka in dörren, mörsa, vad ska de göra åt saken?
Jag menar snarare att så här, de borde inse att inte heller det kommer funka. Eftersom att, eller så här, på ett sätt är det också så här, nu blir jag yr nästan i huvudet, vilket man alltid blir när man tänker på sånt där. Men på ett sätt så skulle det också fucka upp precis hela filmfranchisen. Alltså eftersom att den första filmen, så liksom Sarah Connor vet ju ingenting om Terminators och så vidare. Så om man då skickar tillbaka en Terminator till när hon är barn och får typ familjen döda, då måste man liksom så här sopa igen allt det så hon inte har en aning om det. Alltså ingenting kan utspela sig innan den första filmen i princip.
Nej.
Därför då borde folk känna till det på något sätt. Det är rörigt.
Det som jag tycker funkade extremt bra, men som fick väldigt lite cred, det var ju tv-serien Sarah Connor Chronicles, som jag tyckte var jättebra. För i den har hon ju på något vis så här, hon har accepterat ett liv där det ständigt kommer komma nya Terminators och jaga dem. Och hon typ så här har insett att de måste alltid vara på resande fot och vidta försiktighetsåtgärder. Så det är en ganska så här, där har hon en ganska så här nykter inställning till sin verklighet på något sätt. Att så här, keep moving, ja, och så vidare. I och för sig så borde ju den sortens liv borde ju liksom göra att John Connor, han kanske är skitbra prepared snarare för framtiden efter ett sånt liv, snarare än ett vanligt. Men jag tänker så här, utbildning och sådana saker kanske inte blir, ah, skitsamma. Det blir jävligt rörigt helt enkelt när man snurrar in det.
Ja, verkligen. Jag tror ju att det här kommer bli, jag tror att den här kommer vara ungefär i klass med så här, Terminator 3. Mm. Den kommer liksom sakta lite hjärta. Alltså jag såg om den första Terminator-filmen för några dagar sedan och alltså den är ju fruktansvärt bra för att den är så jävla obehaglig. Den bygger så otroligt mycket på idén om själva Terminatorn som liksom bara den här urkraften som bara fortsätter. Bara vad de än gör så bara kommer han igen. Där finns ju någonting otroligt obehagligt. Som jag saknar i de andra filmerna.
Mm.
Du hade en Game of Thrones-spaning. Vi kör tvärtkast här, känner jag.
Ja, jag måste ge dig, alltså jag kommer ihåg när Game of Thrones drog igång. Mm. Då sa du någonting i stil med man kommer för drakarna men man stannar för Falcon Crest.
Ja,
sa du.
Det kommer jag ihåg. Mm.
Och jag måste ge dig cred för den, för nu, jag har sett, inga spoilers ahead alls, men jag såg första säsongen här nu, eller första avsnittet av säsong 5. Det har ju läckt mer, men jag håller mig till, jag håller ett veckotempo här känner jag, för att det blir bättre så för mig. Och någonting som slår mig är hur extremt, och det här gäller ju även säsong 4 egentligen, hur extremt sensationell den är med olika fantasygrejer, alltså de här klassiska fantasygreppen, det som gör fantasy coolt, alltså eller coolt, men det som normalt har använts för att göra fantasy storslaget, alltså jag vet inte, magi, stora slag och sånt, alltså det här, det är ju bara background politics, det är ju House of Cards, och det är spännande att den har blivit en så himla stor succé som den är, trots att den är så otroligt den är inte så uppseendeväckande egentligen, utan det är liksom det är studiomiljöer och prat.
Ja.
Är det på grund av eller trots det som den har blivit stor?
Jag tror tack vare. Därför att det är också så här, då när man jag tror att det är lite det vi pratade om så här förra veckan med svåra spel, att när man sen då väl slänger in de här liksom Ice Walkers eller lite drake eller något så här stort slag, då är det liksom bara oj 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 oj, nu händer det grejer. Alltså då får man istället, eller när Red Wedding skedde, då liksom, då är det som att allting har ställts på ända. Och det uppstår ju tack vare att man liksom bygger dramaturgi otroligt minutiöst liksom. Mm. Så det är väl snarare, jag tror snarare att det är det som är hemligheten, att man vilar på hanen med de typiska fantasygrejerna. Och om de hade kommit i varje avsnitt, då hade det snarare blivit liksom en form av utmattning runt de sakerna. Mm. Och de hade liksom inte haft någon bäring på historien. Nu är det istället så att i och med att man arbetar så otroligt mycket med spelet mellan de olika rollfigurerna, så blir man väldigt investerad i just spelet. Och då får de här yttre stora omvälvande händelserna, då får de otroligt stor betydelse.
Mm.
Så att det är vad jag tror. Men sen är jag också så här, Game of Thrones är nog den serien jag är absolut minst spoilerkänslig med. Mm. Det är så här, om någon berättade att den och den kommer dö, det skulle inte göra mig, alltså jag skulle inte bry mig någonting. För att det är så här, på något sätt är det som att jag har insett att om man tittar för att få de överraskningarna, så är det liksom så här, då kommer man bli snuvad på konfekten på något sätt.
Mm.
För att det är liksom så här, det är sån på ett sätt perifer grej i Game of Thrones. Det handlar så otroligt mycket mer om vägen dit än att det faktiskt sker. Är du med på hur jag menar då?
Ja, visst. Ja, jag är alltid spoilerkänslig, så att jag vill inte veta någonting. Och det är därför alla dessa know-it-alls som har läst böckerna. De som har läst Song of Fire and Ice-böckerna, det kan vara vår tids så här... Jag hittar ingen bra liknelse. Jag hade tänkt försöka vara kul där, men skitsamma. Det är, har man läst böckerna så ska man bara vara tyst.
Men är du fortfarande peppad på Game of Thrones då?
Jag tycker den är jättevälgjord. Jag tycker den är välspelad. Jag tycker det är bra. Jag tycker inte lika bra nu som i säsong 2, typ. Säsong 3. Men jag hoppas att det kan liksom komma, väckas till liv. Det är bara det att så här, alla karaktärer började på en ganska så här härjad nivå. Sen har det liksom bara gått ut för, vilket i och för sig man gillar. Men just nu så... Det är väldigt många desperata. Och jag känner att det är liksom, när alla är desperata så är det inte lika kul som om några är desperata och några sitter helt säkert och bara är så här, fuck off liksom.
Men jag kan känna lite grann att jag har tappat, ja, lite grann tappat sugen på Game of Thrones för att vad ska man säga, därför att det känns som att det inte finns så himla mycket. Ja, men jag, på ett sätt saknar jag en liten så här, hur ska det gå känsla. Alltså i det är liksom oberäkneliga, där man på något sätt har lärt sig att vem som helst kan dö, vad som helst kan hända, så är det lite grann på ett sätt vill jag att det ska, om det nu är så, då vill jag att det ska ske mer omvälvande saker. Alltså att de sakerna som sker verkligen så här, typ det är dags för någon att ta över tronen liksom. Ge oss lite jävla lite riktigt drama på något sätt. Kan jag känna. Det är klart att sådana saker har hänt, men det är, på ett sätt är de inte tillräckligt omvälvande. För att det är så himla tydligt att så här, slutet på den här sagan är liksom helt irrelevant, såklart. För det handlar ju så otroligt mycket om vägen dit. Och då vill man ju att vägen dit ska få vara... om väga upp det faktum att slutet kommer vara lite otillfredsställande på något sätt.
Men när man berättar en historia på många olika ställen så här, då känner jag att det som sker på ett ställe, man vill att det redan där ska ha bäring på någonting som sker på ett annat ställe. Som exempelvis när Daenerys började bygga sin armé, samtidigt som The Lannisters sitter tryggt på tronen och tänker att nu ska vi bygga en fin värld här. Då känner man så här att det måste finnas en rörelse i det här armébyggandet, en känsla av att hon är på väg. Allt ni gör här borta nu kommer, alltså tänk jävligt noga på om ni ska bygga den här sjöfortet eller inte, för hon är på väg. Men sen hon aldrig är på väg, utan hon hänger där och liksom...
Jo, men det är också så här, hon är på väg, men hon är, alltså det är på något sätt också tydligt att det är det hon kommer vara. Alltså så här, tills typ slutet så kommer hon vara på väg. Och då blir det lite så här. Ja, okej, vi fattar. Det kommer liksom så här hända massa saker på vägen. Men på ett sätt, så när målet är så tydligt, så kasta omkull det på något sätt. Eller låt det komma för tidigt och det går åt helvete och hon måste börja om. Eller, alltså introducera någonting som är, som liksom gör det värt mödan att följa hennes väg. Bara då i hennes historia på något vis.
Det är därför så här, det är lite som en StarCraft-match där alla bara bygger baser och aldrig attackerar varandra.
Ja, men lite. Men också så här, det är därför så här, Arya Stark är mest intressant att följa. För att det känns som att det är liksom på ett sätt den mest oberäkneliga, men framåt... den mest oberäknade delen av historien, men den som rör sig mest framåt på något sätt.
Jag skulle vilja... Och ungefär så mycket blev det. Sen tog det bara slut. Så kan det också vara. Ja, vi hörs igen nästa fredag.